Vi ska slå upp i Lukas 22 kapitel, Lukas 22, och börja läsa i den 39:e versen. Sedan gick han ut ur staden och begav sig som vanligt till Olivberget, och lärjungarna följde med. När han kom dit sa han till dem: "Be att ni inte utsätts för prövning." Själv drog han sig undan ifrån dem ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: "Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare ifrån mig. Men låt din vilja ske, inte min." En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat, tyngda av sorg. Och han sa till dem: "Hur kan ni sova? Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning." Här möter vi Jesu ångest. I sin ångest bad han allt ivrigare, står det. Och det här var inte någonting som inträffar så att säga en halvtimme i Getsemane. Utan långt tidigare har Jesus talat om sin ångest. Vi slår upp i 12:e kapitlet hos Lukas. Verserna 49-53. "Jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring. Ty där fem bor i ett hus ska de i fortsättningen leva splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor." Jesu ångest. Det kommer en ängel och styrker honom i Getsemane. Men även efter det så står det att han i sin ångest bad han allt ivrigare. När han till sist hänger på korset så ropar han: min Gud, varför har du övergivit mig?" Och därför kan vi säga att Jesus under sin tid på jorden var en människa som led av ångest. Det kanske inte den bild vi är vana vid. Och ändå är det sant. Vi ska gå till Gamla testamentet och se att där finns det redan förutsagt. Inte bara i Jesaja 53 utan också i Saltaren. Vi ska gå till den 116:e salmen. En av de salmer som man sjöng i lovsången innan man gick ut i Getsemane. Man avslutade ju nattvardsmåltiden med en lovsång, eller påskalamsmåltiden. Och i det gamla judiska ritualet ingår där psalmerna 113-118. Vi ska läsa den 116:e psalmen. "Jag har Herren kär, ty han hör min röst och mina böner. Ja, han har böjt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Ack, Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar det enfaldiga. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd nu åter till din ro, min själ, till Herren har gjort väl mot dig. Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, ty därför talar jag. Jag som var storligen plågad. Jag som måste säga i min ångest. Alla människor är lögnaktiga. Hur ska jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria åt Herren mina löften. Jag är i hela hans folks åsyn. Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Ack Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer och Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria åt Herren mina löften. Jag är i hela hans folks åsyn. I gårdarna till Herrens hus. Mitt i dig, Jerusalem. Halleluja. Ja, det här är ju en märklig psalm på många sätt. Man kan ju i förstone undra hur det gick för den här som talar här i psalmen. Dog han eller ej? Ja, dödsrikets ångest grep mig och dödens band omvärvde mig. Det var väl inte bara det att han var rädd för att dö, utan han gjorde det till sist. Och han måste i sin ångest säga, alla människor är lögnaktiga. Föraktad var han och övergiven av människor. Och ändå säger han att jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Och det betyder ju alltså att här talar den som dog men uppväcktes från de döda. Och detta är ju en Jesu hymn så att säga i Gamla testamentet. Alltså är ångesten under Jesu människoliv inte någon parentes. Inte någonting vid sidan av. Utan någonting som tillhörde hans liv. Och vi kan gå till Markus 6:e kapitel. Och läsa 30-34 verserna där. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem för de var som får utan herde och han undervisade dem länge. Ja, det var så många som kom och gick att de hann inte ens äta. Och det säger ju någonting om Jesu sätt att hantera våra lidanden. Han kunde ju ställt sig på en stor sten eller något. Och så kunde han hållit ut händerna över hela skaran så här och sagt att ja, nu är ni friska allihopa, nu kan ni gå hem. Så kan vi gå in och ta lite köttbullar eller vad det kunde bli till middag. Men han gjorde inte så. Jag tror att det ligger någonting i detta att ett gudomligt helande har med relationer att göra. Att Jesus på något sätt ville etablera ett personligt förhållande till varje människa som skulle få hjälp. Och att vi också förstår det här, som jag tror är en biblisk princip, att lidande djupast sett bara kan åtgärdas genom medlidande. Det är ju oftast inte så vi vill ha det. Utan vi vill ju helst att lidande åtgärdas genom teknisk skicklighet. Så pass länge har jag själv fungerat som läkare att jag vet att det är alltid skoj att vara läkare om man bara genom diverse tekniska manövrer kan fixa lidandet och vända det i glädje och hälsa. Men jag vet också vilken frestelse det är för varje doktor att gå förbi det ensamma rummet där det ligger en döende människa. Man har ju ändå ingen hjälp att ge. Och så frågar man sköterskan lite försiktigt, är det något nytt? Nej, ja, då går vi vidare. Därför att där kan man bara bjuda på medlidande. Och det är ju i det läget som det testas. Om man så att säga är medmänniska eller om man är medingenjör. Och därför så tror jag också att det är så här att om lidande djupast sett i Guds rike bara åtgärdas genom medlidande, så är det också förståeligt att Jesus, om jag får uttrycka det så, led av ångest. Här kommer de alltså nu trötta och i stort behov av en liten privat retreat någonstans i skuggan av Golanhöjderna eller någonting sånt. Och folk har sprungit maraton runt Genesaret och hinner före. Och så står det, när han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem. Och det här, det är ju Jesu ångest. Och det betyder ju att vi kanske måste förstå på ett lite djupare sätt vad kärlek är. Vi kan säga att kärleken har en utsida och en insida. När du ger kärlek till en annan människa, så kanske han eller hon erfar stöd, tröst, glädje, uppmuntran, värme, hjälp, lindring, vad det nu kan vara. Men det du erfar samtidigt kanske mest är ångest. Du utsätter dig ju för medlidande. Och det är lite svårt att utöva medlidande utan att lida. Fast vi försöker så gott vi kan. Och det betyder ju alltså att kärlekens utsida är den glädje, värme, uppmuntran som mottagaren får. Och kärlekens insida, det är ju den smärta som du känner när du delar den andres nöd och sorg. Och det betyder ju att alla våra försök att så att säga, dela upp kärleken så att vi i görligaste mån ska få, ska vi säga, glädjen utan att få smärtan på köpet. Det är ju egentligen alltid ett försök att fuska bort kärlekens substans. Kvar blir ju bara något ganska ytligt och något ganska billigt. Det är väldigt vanligt när man sitter i samtal med kristna bröder och systrar att de säger att jag har så lite kärlek. Ja, vi behöver alla mer. Och vi längtar alla efter mer. Men samtidigt har jag lagt märke till att många av dem som säger så där är ändå människor som sprider väldigt mycket av Guds kärlek omkring sig. Ibland har jag suttit där och tänkt, märker de inte det? Nej, det kanske de inte gör. De kanske bara märker, så att säga, insidan. Och jag tror att vi alla behöver, ja, jag höll nästan på att säga, nu säger jag det också, driva ut svensktoppens ande. Därför att vi har alltid en konstig uppfattning om vad kärlek är för någonting. Vi lider av det här att kärlek, det är en känsla. Och ju mer jag läser i Bibeln, desto mer undrar jag om det är sant. Visst, kärleken har känslor i sitt släptåg. Kärleken ger upphov till en mängd känslor. Men kärlekens djupaste identitet är inte en känsla, utan ett beslut, en beredvillighet. Villigheten att inte avskärma mig. Villigheten att dela smärta. Och sen kan det ju vara många gånger så att när man utövar den villigheten så kan det finnas många olika sorters känslor. Ibland kan man uppleva hur Herrens ljuvlighet sänker sig medan man så att säga delar nöd, ångest, vånda, sorg och så vidare. Ibland känns det bara som man höll på att gå på mitten. Och då riskerar vi ju väldigt mycket att vara ute och cykla. Om det är så att vi mäter graden av kärlek i med graden av upplevelser, graden av speciella stämningslägen. Överhuvudtaget är det så i vår kultur att väldigt mycket av det som för gångna generationer så att säga var en verklighet utanför oss själva har förvisats bara till vår inre värld. Moralen. Vad som är gott och vad som är ont. Det ansåg gångna generationer att det var någonting som så att säga finns inskrivet i skapelsen, ungefär som tyngdlagen eller ljusets hastighet. Men de sista 250 åren har mängder av filosofer pillat på det där begreppet och så småningom kommit fram till att moral är ingenting annat än fördomar och traditioner, alltså någonting som spökar i ens tankevärld men som inte finns i verkligheten. Och på samma sätt är det med kärleken. Jag tror att gångna generationer uppfattade den som någonting som finns, lika verkligt som ljusets hastighet eller som elektriciteten eller vad som helst. I den mån man nu visste vad elektricitet var på den tiden. Eller ljusets hastighet med för den delen. Men lika verkligt som det är för oss. Men på samma sätt har kärleken blivit förvisad till vår inre värld. Den är ingenting annat än en upplevelse. Den är ingenting annat än en stämning. Kärleken finns inte i sig själv. Jo, visst säger kristna, Gud är ju kärleken. Ja. Men när vi säger det så tänker vi ändå på kärleken som om det bara var en stämning. Och det gäller ju att få fram en stämning i mötet, som det heter ibland. Och det är ju ljuvligt när Guds frid sänker sig över en församling. Men om vi har för oss att kärleken ska yttra sig i ett visst stämningsläge, så kan vi ju bli lite överraskade när kärleken behagar ge upphov till andra känslor än de vi väntade oss. När Johannes döparen kommer och ruskar om folket, så är det ju kärlek. Men inte gick alla omkring med simmig blick och lovsång på läpparna och mumlade att ja, Herren älskar mig, utan alla sa hjälp, vad ska vi göra? Kärleken är inte en känsla. Kärleken är ett flöde, ett utflöde från Gud. Det kan ge upphov till känslor, gör det som regel. Men också den som kanske har ett skadat känsloliv, också den människan kan borde vara föremål för Guds kärlek och ge den vidare. Man ser det väldigt tydligt när man möter deprimerade människor. Deprimerade kristna upplever nästan alltid Guds frånvaro. Och Gud älskar mig nog inte längre, för jag känner mig... Det känns inte så. Nej, det är riktigt. Ett av depressionens kännetecken är ju just att känslolivet blir djupfryst. Så de känslor som kan åtfölja Guds kärlek, de har man inte längre förmågan att känna. Och ändå finns det ju människor som just i sitt eget känslomässiga mörker kan ge mycket av Guds kärlek vidare. Och därför måste vi förstå detta, att kärleken ger känslor men är inte en känsla. Och vilken känsla kärleken behagar ge vid vilket tillfälle, det måste vi vara ganska öppna för att ha ett betydligt vidare begrepp än vi har. Vi måste lära oss att känna igen kärleken oavsett hur den träder fram. Lidande åtgärdas, så att säga, i Guds rike genom medlidande. Och det är ju en del av förklaringen till det här så kallade teodicéproblemet. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Vad väntar vi oss att Gud ska göra när vi ställer den frågan? Jo, han ska använda sin makt till att, så att säga, fixa allt sammans. Ungefär som, ja, han står utanför allt sammans och fixar det åt oss. När hans väg i själva verket är att gå in i allt sammans och ta över det genom ett medlidande. Vi ska se lite grann på aposteln Paulus liv. Vi ska gå till första Thessalonikerbrevet, till det andra kapitlet. Och börjar läsa i den 17 versen och läsa en bit in i tredje kapitlet. Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda från er, till kroppen men inte till själen, hur har vi inte saknat er och gjort allt för att få se er igen? Vi har verkligen försökt komma till er, jag, Paulus, mer än en gång, men Satan har hindrat oss. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår stolta segerkrans inför vår Herre Jesus vid hans ankomst, om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. När vi därför inte stod ut längre beslöt vi att själva stanna kvar i Aten och skicka vår broder Timoteus, Guds medhjälpare vid förkunnandet av evangeliet om Kristus. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen vacklade under alla dessa påfrestningar. Det hör till vår lott, det vet ni själva. Redan när vi var hos er förutsade vi att vi skulle få lida, och så har det också gått, som ni vet. När jag inte stod ut längre skickade jag därför honom för att få veta hur det var med er tro. Frestaren kunde ju ha frestat er så att all vår möda hade varit förspild. Men nu har Timoteus kommit tillbaka med goda nyheter om er tro och kärlek, och han har berättat att ni alltid tänker på oss med glädje och längtar lika mycket efter oss som vi efter er. Därför har ni, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden gett oss nytt mod med er tro. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för er, för all den glädje över er som vi känner inför Gud, när vi dag och natt bönfaller honom om att få återse er för att rätta till bristerna i er tro? Paulus hade grundat församlingen i Thessalonike. Det står om det i 17 kapitlet i Apostlagärningarna. Och det står att han predikade i synagogan i 3 sabbater. Och sen blir det sånt väsen i stan så de var tvungna att fly därifrån. Tänk dig att du skulle komma till någon plats någonstans och starta en församling där ingen kände till någonting av kristen tro. Och du förkunnar i 3 veckor om Guds rike. Och sen så blir du så förföljd så du måste fly därifrån. Ja, den församlingen blir inte långlivad, säger vi, som skickar ut missionärer till missionsstationer som funnits i 100 år. Men det blev den. Men Paulus bar en stor smärta för den församlingen. Och det var kanske viktigare att han bar den smärtan än att han var där personligen. Ty Gud såg i vilket fall till att församlingen både överlevde och växte i tro. Men det var en börda för Paulus att bära. Och han kände det som en både som en sorg och en smärta. Som en ångest kanske. Hur ska det gå för dem? När jag inte kunde vara kvar, hur ska de då klara sig? Och detta att vara apostel beskriver ju Paulus överhuvudtaget som en vandring i mycket ångest. Vi ska gå till Andra Korinthierbrevet 11. Ty i Korinth var man ju mycket karismatisk. Det är väl den mest karismatiska av de församlingar som står omnämnd i Nya testamentet. Och det gick där som det ofta går i karismatiska sammanhang. Man fick ett auktoritärt ledarskap. Och Paulus skriver det här brevet, det andra brevet i Korint, för att lära människorna skillnaden mellan falska apostlar och äkta. Och han tycker inte om att skriva ett sådant brev. Det är bara dårar som talar i egen sak. Och han stryker under gång på gång att nu talar han som en dåre, därför att han framställer sig själv som en äkta apostel och det auktoritära ledarskapet som man har i Korint som falska apostlar. Vi börjar läsa i 16 versen, andra Korinthierbrevet 11. Jag upprepar, ta mig inte för en dåre, men om ni ändå gör det så lyssna på denne dåre, så att jag kan få skryta lite jag också. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda utan som i dårskap, när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis kan också jag göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Men vad andra vågar komma med, nu talar jag i dårskap, det vågar också jag. Jo, det skojades en hel del om Paulus och hans svaghet. Att han inte ens kunde med att ta betalt för sina tjänster, utan att han jobbade med egna händer för att försörja sig. Och att han inte var tillräckligt frimodig för att äta folk ur huset, så att säga. Och så kommer en liten lista här på vilka umbäranden han har genomgått som apostel. Och vi hoppar över det och går till 28 versen. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Alltså precis det som han gycklade om i Korint. Det säger Paulus, det vill jag skryta med. Varför det då? Jo, därför att det är det som bevisar att han handlar i kärlek. Vem blir svag utan att också jag blir svag? Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingar. Men käre Paulus, har du inte läst Bergspredikan? Där står att man inte ska bekymra sig. Och om vi går till första kapitlet i samma brev, så talar just Paulus om detta med kärlekens insida och utsida. Detta att han för att kunna ge någonting till människor också måste ta emot någonting, inte bara från Herren utan också från människorna, så att säga. Tredje versen, första kapitlet, andra Korinthierbrevet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss delar ni också trösten. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Det är alltså den insida av ångest som kärleken för med sig till den som vill ge tröst och stöd och hjälp till andra. Och det betyder ju alltså att gemenskap, det är något väldigt fint. Men det finns gränser för hur mycket gemenskap vi orkar. Vi orkar obegränsat med gemenskap om alla är glada och pigga och unga och friska och starka och käcka och inte har någon som helst börda att bära. Visst, då kan man ju verkligen ha roligt i glada vänners lag. Men sånt är ju inte livet. Utan istället är det ju så att ju större kontaktyta du har, ju större, ju fler människor du får verklig gemenskap med, desto mer kommer ju ditt liv att präglas av ångest. Förvisso också av glädje. Saliga är inte det som är fria från ångest, utan saliga är det som sörjer. Men vi måste på något sätt göra oss av med myten om att ångest alltid är någonting som man ska bli av med. Att ångest alltid är en sjukdom. Att det skulle kunna gå att göra livet fritt från ångest på denna sidan graven. Utan att man samtidigt gör sig totalt ensam. Frihet från fruktan innebär ju till sist också en frihet från kärlek. Och här tror jag vi har en av många förklaringar till att vi upplever, så att säga, hur det hela tiden blir kallare och kallare runt om oss. Därför jag tror att vi i vår tid är mera inställda än någonsin på att all sorts ångest måste till varje pris elimineras. Och det tror jag varken är möjligt eller önskvärt. Utan i den mån jag eftersträvar det för min egen räkning, så måste jag också räkna med att jag förr eller senare kommer till den gräns där jag börjar svika min omgivning. Om jag prioriterar den totala friheten ifrån fruktan och ångest. Genom att jag till sist inte finns för någon annan än mig själv. Och det är ju naturligtvis också så att det är i humanismens tidvarv som det här är en tanke som går att sälja, så att säga. Att det skulle gå att bli fri. Totalt fri ifrån all sorts fruktan och all sorts ångest. Det humanismen predikar att människan är innerst inne god. Vi ska bara göra lite samhällsreformer, vi ska ändra på lite grann, så kommer allt att bli bra. Och sedan kommer alla att leva lyckliga i alla sina dagar som svina, herden och prinsessan. Snipp, snapp, snut. Men om man har den uppfattningen att människan till sin natur är ond, då är det ju omöjligt att tänka bort fruktan i den meningen att livet skulle vara så totalt riskfritt att man aldrig hade någon anledning att känna oro. Det måste ju bli en illusion lika bräcklig som en såpbubbla. Att livet skulle kunna bli fritt ifrån ångest. Och ändå är det ju en nästan som en självklarhet i västerlandet, också bland oss kristna.
Det betyder ju inte att vi ska sluta be för varandra, tvärtom. Vi ska be desto ivrigare. Därför att vi vill ju ge varandra möjligheten att leva i kärlek. Hur viktigt är det då inte att vi får hjälp till det? Det är bara det att vi kan ju inte med våra böner förändra verklighetens villkor så länge livet varar här på jorden. Vi kan inte kasta ut all sorts ångest i Jesu namn. Ty då kommer vi ju förr eller senare till den punkten där vi också kastar ut Getsemane. Och därmed Jesus själv. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Välkända ord ur den 23:e psalmen. Vad betyder det? Går vi tjoande och kimmande och hoppande genom dödsskuggans dal? Tjoho, nu ska vi sparka dödsskuggan på smalbenen, är det det vi gör? Blir vi så totalt fria från all fruktan? David säger ju, jag fruktar inte ett ont. Nej, det blir vi inte. Fruktan är djupa sett inte heller en känsla. Och när vi ber Gud om hjälpen för den fruktan som så att säga är nödvändig i livet, den som är kärlekens insida, så ser vi av berättelsen om Jesus i Getsemane hur den bönen besvaras. Gud sänder en ängel och styrker. Slutar man känna fruktan då? Nej, det gör man inte. Men man får mod till att inte styras av sin känsla. Man får modet att göra det man vet är rätt, trots att man bävar. Och när David säger att om jag och vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag intet ont, så betyder inte det att han blir känslofri som agent 007 ungefär. Utan det betyder bara, jag får ändå kraften att vandra vidare. Så är det jag känner ingenting som hindrar mig, ingenting som stoppar mig, inget som får mig att sätta mig ner. Utan det går ändå att fortsätta. Ty jag har fått mod. Och det här, det är så viktigt. Många, i synnerhet många människor som är känsliga till sin natur, det är ju som jag oss, är känsliga till sin natur. Sådana människor tar ju in väldigt mycket från omgivningen. Och känner ju också för den skull mycket medlidande och mycket ångest. Och sådana människor har ju ofta bönen, Herre befria mig från min ångest. Jag säger inte att den är fel. Men ibland kan det vara viktigare att be bönen, Herre ge mig mod. Det är inte riktigt samma bön. Inte riktigt. Ge mig mod. Hjälp mig först och främst att det jag känner inte på något vis får mig att byta färdriktning. Att längta tillbaka till de gröna ängarna där det var så ljuvligt. Ungefär som Israels folk i öknen som efter ett tag kom ihåg köttgrytorna och rödlöken och vad det var mera de gick och fantiserade om. Medan de hade glömt slaveriet. Utan att kunna fortsätta ändå. Allt detta som kallas för uthållighet och som djupast sett är något annat än envishet. Vi ska gå till den 56:e psalmen och se ett exempel på det här. Psalm 56. För sångmästaren efter den stumma duvan i fjärran, en sång av David när filisterna grep honom i Gat. Var mig nådig, o Gud, ty människor står mig efter livet, ständigt tränger mig stridsmän. Mina förföljare står mig alltid efter livet, ja, det är många som i högmod strider mot mig. Men när fruktan kommer över mig sätter jag min förtröstan till dig. Med Guds hjälp ska jag få prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och skall inte frukta. Vad kan det som är kött göra mig? Ständigt förbittrar de livet för mig. Alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar sig samman, de lägger försåt. De vaktar på mina steg, ty de står efter mitt liv. Skulle de räddas med all sin ondska? Nej, slå ner folken, Gud, i din vrede. Du har räknat min flykts dagar, samla mina tårar i din lägel, det står ju i din bok. Så måste då mina fiender vika tillbaka på den dag då jag ropar. Det vet jag att Gud står mig bi. Med Guds hjälp ska jag få prisa hans ord. Med Herrens hjälp ska jag få prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och skall inte frukta. Vad kan människor göra mig? Jag har löften att infria till dig, o Gud. Jag vill betala dig lovoffer, ty du har räddat min själ från döden, jag och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus. Ja, det här är ju naturligtvis återigen en profetisk hymn om Jesus. Men här finns ju den egendomliga blandning av trygghet och ångest som jag tror vi ska lära oss att känna igen som den kristnes lott i detta livet. Vad kan människor göra mig? Ja, det är ju en hel del som bekant. Det vet du ju. Och David är inte främmande för det. De gaddar sig samman, de lägger försåt, de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv, säger han. Jo då, visst. Men ändå, de kan ju inte mer än ta livet av mig. Och det är kanske inte det värsta som kan hända än. Jag ska inte frukta, säger han. Och ändå känner man ju under vilken vånda och ångest den här psalmen är skriven. Bedriver han någon sorts positivt tänkande där han går omkring och mumlar, jag är inte rädd, jag är inte rädd, jag är inte rädd? Nej. Men han är på det klara med att hur många hot som än ställs i hans väg så kommer det inte att få honom att byta färdriktning. Och det är djupast sett det han menar när han säger jag ska inte frukta. Då talar han inte om att jag kommer att vara cool som en isbit i mitt inre. Jag kommer att vara lugn som en filbunk. Jag kommer inte känna någonting. Utan jag är den som skjuter från höften först av alla. Så som vi är vana vid att tänka när vi tänker på en modig människa. Det är ju 007 och grabbarna. Det är ju vår tids mytiska figurer som ska tala om för oss hur en modig människa ser ut. En sån människa är inte alls modig, utan han är defekt. Det är känslor att kalla psykopater. Och de har ett totalt ödelagt känsloliv. Ja, det finns ju såna. Men de är inte modiga, de känner ingenting. Modig är den som känner allt och går ändå. Det är en modig människa. Och det är i den meningen som Gud vill göra oss modiga. Det ska vi vara klara över. Det är ingen konst att vara modig om man inte känner något. Men det är ingen konst att öppna surströmmingsburkar om man inte har något luktsinne. Det kan ju vem som helst göra. Därför ska vi gå till Matteus 10:e kapitel. Där ska vi läsa från 16 till 31 verserna. Matteus 10, 16. Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Om man förföljer er i den ena staden så fly till nästa. Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän människosonen kommer. Lärjungen är inte för mer än sin lärare och tjänaren inte för mer än sin herre. Lärjungen ska vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelzebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre? Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen och ingenting dolt som inte ska bli känt. Vad jag säger er i ljuset, det ska ni säga i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset. Och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Ja, det här är ju ett lite svårsmält evangelium, tycker vi. Det är ingenting som kliar i öronen och därför predikar vi inte så ofta över den här texten. Men den är viktig. Och den är viktig bland annat därför att den talar om för oss vilken väg Gud anvisar. Eller en viktig väg kanske jag ska säga. Som Gud anvisar när det gäller att frigöras från fruktan. Och det är lustigt nog att så att säga acceptera en större fruktan än den man hade förut. Att frukta Gud istället för att frukta människor. Och det handlar ju djupast sett om att frukta den som är god istället för att frukta den som är ond. Vi kan behöva en liten liknelse för att förstå hur det här fungerar. Åtminstone ana oss till hur det här fungerar. Vi antar att du är företagare. Och det har gått lite knackigt för din firma. Det gör det ju i dessa dagar. Och du är på väg till K-huvudstaden. För du ska sammanträda med de väldige i den bank där du har krediter, har dina lån. Och det gäller nu att du ska få uppskov med lite räntebetalningar och lite amorteringar. Och bankens styrelse har sagt att det är viktigt att du kommer i tid och planet är försenat. Och du sitter på planet och hoppar jämfota och är nervös och ängslig. Och tänk om inte vi kommer i tid nu. Och tänk om jag inte får någon taxi när vi kommer till Arlanda. Och hur ska jag bära mig åt då? Och tänk om det är kö på vägen in och jag kommer kanske inte fram i tid. Och då går firman i putten. Och så sitter du där och biter på naglarna. Så när jag kommit halvvägs ungefär så börjar ena motorn att hosta på planet. Och planet girar runt lite grann och du hör att piloten drar på lite grann och stänger av ibland och planet börjar tappa höjd. Och så kommer det: "This is your captain speaking. Fasten your seatbelts," och släcka alla cigaretter. Jaha. Ja, vi ska försöka nödlanda, säger han. Du tänker inte ett ögonblick längre på din firma. Gubbarna på banken i Stockholm är som bortblåsta. Du har bara en enda tanke kvar i huvudet: tänk om vi dör. Du blev av med din fruktan för att du fick en som var större. Det är en lite dålig liknelse det här, men jag kunde inte hitta på någon bättre i hastigheten. Därför att Guds fruktan skiljer sig ju från all annan fruktan. Just i det jag sa nyss. Att man fruktar för den som är god och vill en väl. Och ändå är det på något vis så att jag tror att vi alla i vår tid utan undantag lider av detta, att vi har tappat denna dimension i vår kristna tro. Vi vet inte vad Guds fruktan är. Jag tror att om vi fick göra en resa bakåt genom tiden så skulle vi kanske kunna träffa människor och generationer som bättre än vi visste vad Guds fruktan är. Och det kan också hända att om vi reste ut över vår jord och träffade pastorer som suttit i Sibirien 12 år eller i kinesiska fångläger och blivit torterade under kulturrevolutionen, och vi undrar hur kunde de överleva? Hur kommer det sig att de ser så glada ut i ansiktet idag med allt vad de har varit med om? Så tror jag de skulle kunna undervisa oss en hel del om gudsfruktan. Någonting som vi kanske inte ens förstår vad det handlar om. I ett land där man så att säga är så omhändertagen av storebrorstaten att det är nästan till och med omöjligt att supa ihjäl sig. Alltså är det inte bara så att Guds fruktan är en större fruktan, utan det är också en fruktan av ett helt annat slag. Och det är ju det Jesus säger här: var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen, utan frukta istället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Och det låter ju som gammaldags svavelpredikningar det här, när man känner lågorna slicka fötterna på en i stort sett. Men det är inte så det ska uppfattas. Utan grundtanken är denna: att människor kan inte beröva mig mer än någonting som bara har kort varaktighet här på jorden. Och skulle det vara så att människor hatar mig så till en grad som de har ihjäl mig, ja då är jag ju hemma hos far. Och det är det bästa som kan hända. Och det betyder ju inte att de inte kan ha ihjäl mig under fasansfulla omständigheter och på ett förfärligt sätt. Men jag är ändå inte utlämnad till att så att säga byta färdriktning. Det finns inget hot som behöver få mig att så att säga överge det som är målet med mitt liv. Vi ska gå till andra Korinthierbrevet 7. Oj, vad klockan. Den är en ständig fiende. Andra Korinthierbrevet 7. Verserna 8 till och med 11. Så får det bli det sista bibelordet för den här gången.
Paulus hade ju skrivit till församlingen i Korint och gått till rätta med en hel del synd i församlingen. Och så skriver han så här: ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte. Först ångrade jag det kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död. Här talar Paulus om för oss att det finns två sorters sorg. Och om vi på vanligt humanistiskt vis säger att ja, sorg ska vi aldrig behöva komma i närheten av, utan vi ska vara genomglada och genomlyckliga och här ska aldrig vara någon sorg. Ja, pang, då har vi ju kastat ut Gud i förbifarten. Utan vi måste lära oss att förstå att det finns en sorg som är nödvändig och det finns en som är destruktiv. På samma sätt måste vi också förstå att det finns en fruktan som hör till livet och som befrämjar livet. Och det finns en som vi har anledning att söka hjälp för att bli av med. Och djupast sett handlar ju livet om ett ångestbyte, om jag får säga det så. Lite enkelt uttryckt, att byta människofruktan mot Guds fruktan. Inte att bli kemiskt ren från varje form av fruktan, utan att byta människofruktan mot Guds fruktan. Det är när vi efterlyser den tredje sidan på grammofonskivan, den som inte finns, det är då vi fastnar i oss själva. När vi är på jakt efter ett stycke verklighet som inte existerar, då får vi leta länge. Men om det är vår ambition inte att bli fri från fruktan, utan att så att säga dela Kristi liv, då öppnar det sig vägar. Att bli löst från den destruktiva ångesten. Inte för att bli löst från all sorts ångest, utan för att komma in i den konstruktiva ångesten. Det är ett byte som jag tror på. Så långt jag kan förstå har jag stöd i skriften för min uppfattning. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi ber nu att du hjälper oss att rätt förstå det vi har läst om i ditt ord. Och att vi gör det utan ängslan. Herre, det är ju ett byte från osalighet till salighet. Och därför ett underbart byte. Hjälp oss bara att bli realistiska, Herre. Därför det finns mycket mer verklighetsförankring i ditt ord än i moderna myter som finns i omlopp överallt. Att det normala i livet skulle vara att inte känna fruktan för någonting och att inte överhuvudtaget behöva plågas av någon sorts ångest eller smärta. Nu ber vi för var och en, Fader, som plågas av en destruktiv ångest. Att du ska ge hjälp under de här dagarna.
Men att du ska ge den hjälp som gör det möjligt för oss att gå ut, så att säga, i kärlekens ärenden. Inte fria från ångest, utan delande din ångest. För att också dela din kärlek och din salighet och ge dem vidare. Lovad vare du, Herre. Amen.